Galandell Music har fått ut äntligen musiken till Walking with the Tall Whites.
Mm-hmm.
Mm. Så det tycker jag ni ska gå in och lyssna på Spotify. Länk i beskrivningen med svenska favoritdokumentär tror jag. Musiken är makalöst bra. Så gå in på Spotify, kolla Galandell Music, länk i beskrivningen. Lyssna på Walking with the Tall Whites musik. För den har ni väl sett nu allihopa, hoppas jag. Ja, den 26 ska det bli hearings, sägs det.
Ja, det ska det, sägs det. Mm. Med 6 vittnen, sägs det också.
Just det. Första riktiga hearingen. De här ska väl vittna under ed, va?
Mm. Det verkar som det, och enligt de inblandade, bland annat Tim Burchett, så ska man i alla fall få lite substans i det hela jämfört med de förra.
Ja, det här kommer ju avgöras helt enkelt på vilka som vittnar och vilka frågor som ställs.
Har du några drömvittnen då? Vilka skulle du vilja se?
Ja, Jonathan Gray, eller han som hade ett alias på Wright Patterson.
Ja,
men du, nej, men vad fasen han, heter han som är och skickar mejlar till Tom DeLonge. Ja, nu vet jag. En som vi kan vara rätt säkra på sitter på en jäkla massa, det är ju Neil McCasland.
Mm-hmm.
Chef över Foreign Material Division och T2 och allt vad den där avdelningen har hetat genom åren.
Mm, mm, mm.
Han var alltså chef för den, och det är där Roswell delar har gått till exempel, Alpha, och det är där även Ross Coulthards källa Nat Kobitz vittnar om att han var nere i källan och fick se material i de senaste åren i det. Mm. Så att då vet vi att det finns kvar grejer där. I alla fall för inte så många år sedan. Så Neil McCasland skulle jag vilja...
Det vore häftigt. Ja. Jag hörde något rykte om att de skulle börja med Roswell. Men det återstår ju att se. Det är ju bara ett rykte.
Men det börja med Roswell.
Och det var därför David Grush inte fick prata om Roswell. Han sa att han fick inte ta upp de detaljerna i intervju med Ross Coulthard.
Nej. Jag har från källor att det sista den amerikanska regeringen vill erkänna, det är alltså non-human utomjordingar på amerikansk mark.
Mm. Jag skulle inte bli förvånad över heller.
Så då blir Roswell sist. Men vi får väl se. Det vore ju kul. Ja, det är den mest fundamentala händelsen i UFO-historien. I den traditionella, vanliga, västerländska UFO-historien så är Roswell det mest fundamentala. Det finns ju ingen snack om det.
Mm.
Och Virginia är det bästa, om man överlag bästa fallet. Det mest välbevisade, som inte säger mycket mer än UFO, är såklart Tic Tac-fallet.
Mm. Min favorit är Eric Davis, men det är bara för att han är... Säg vad han tycker och tänker.
Ja.
Så det är min personliga favorit. Men sen vet jag inte om man skulle kunna tillföra så mycket på det sättet som kanske andra vittnen skulle kunna göra.
Vi vet ju inte vad han vet.
Nej, precis.
Det kan vara mycket mer än han har sagt.
Det kan vara mycket mer än vad han har sagt. Men om han vet mycket mer än han har sagt, då borde Hal Puthoff också veta mycket mer än han har sagt. Men det beror på vilka liksom, organisationer de har varit inblandade i också. Så är de kanske inte de med first hand knowledge direkt på det sättet som kanske många andra skulle vara.
Det kan ju vara så också att de har varit ganska duktiga på att bara berätta lagom intressanta grejer. Jag funderar alltid på varför både Hal Puthoff och Russell Targ är laserfysiker. Mm. De påstår att det är en slump.
Mm.
Men alltså... Enligt ryktena då så är ju då lasertekniken gör ett hopp där efter Roswell.
Ja.
Och
Corso sa väl att lasern kom.
Ja, Corso säger också att lasern kom från Roswell-tekniken. Och då tycker jag det är för mycket av en slump att båda de två inside CIA-professorerna är laserfysiker båda två. Men det är bara, jag har inte hört dem nämna att det skulle ha någonting med det att göra. Men det kanske de inte får säga. Då har de varit duktiga på att undvika det. Men Puthoff har ju i alla fall bekräftat Alien, att det är, handlar om aliens, vad det nu är.
Vad det nu är.
Jag tänker att aliens behöver inte vara att man säger utomjordingar, för det får inte han säga. Det är det här som jag försökte prata om förra gången. Sanningsembargot. Förstod du vad jag försökte förklara?
Jag tror det. Vad jag anser, men mitt minne är bra men kort. Ja. Skitbra men väldigt, väldigt, väldigt kort.
Ja, men vi tar det en gång till då. Mm. Det var en Steven Bassett som har kommit på det begreppet. Mm. Han använder det på ett sätt som jag kan inte riktigt gå med på, att det bara är ett sanningsembargo. Det man gör är att man bedriver desinformationskampanj. David Grush säger ju alltså att there is a sophisticated disinformation campaign. Mm. Han säger inte att det är en del av det förflutna, utan nej, is
pågående.
Är, ja, mm. Han säger is. Lyssna där, kära lyssnare. En underrättelseofficer med högst ranking, och han var anställd ända fram till för bara några månader sedan med den högsta rankingen, som säger att there is, det är, det finns, det pågår en desinformationskampanj. Mm. En statlig sådan. Och Gary Nolan har också sagt det. Mm. Pratat om det. Alltså, Ramirez.
Lou Elizondo.
Mm. Så det finns ingen anledning att tveka på det. Men då brukar jag fråga, var är den då?
Mm.
Och det är, de är som frågetecken de flesta.
Mm. Nej.
Det enda svaren som kommer är att ja, men det var i historien, och man får historiska referenser till, till man har sått desinformation hos vissa ufologer och sådär. Men
sen tror jag också att det handlar väl också om att sponsra väldigt skeptiska och kritiska röster till exempel. Mm. Ingår i det här i dagens kampanj som kanske Mick West, Steven Greenstreet.
Jag är tveksam till Mick West. Jag tror bara han är en tjockskalle. Han är bara ignorant, tror jag.
Jo, men det kanske han kanske inte ens vet om att han är med i det här spelet. På det
nej, sättet. Nej, men han utnyttjas och lyfts fram.
Precis, ja, precis. Ja.
Då kan man ju bli lite konspiratorisk och notera att någon vecka innan UAP Task Force-rapporten kom 2021 så hade SVT en artikel med Mick West. Där han då i vanlig ordning förnekar att UFO:n är på riktigt. Mm. Och att det bara handlar om Ryssland, Kina, hemlig teknik, drönare, airborne clutter och annat sånt. Han är ju fortfarande, jag tror faktiskt att han inte är betald för att hålla på som han gör. Han har väldigt svårt för att ta in att det kan vara på riktigt.
Och sen är det väldigt svårt då att kliva av sin höga häst från den synpunkten.
Jag skulle nog satsa på att han faktiskt ärligt talat inte förstår att UFO:n som i flygande tefat icke-mänskliga farkoster är på riktigt. Jag tror att han tror och kanske hoppas lite på att allting bara är misstag och mätfel och prosaiska saker. Jag tror faktiskt det.
Ja.
Greenstreet däremot.
Men han har ju erkänt i något klipp att han är ju propaganda och fått betalt av myndigheter i ett äldre klipp.
Va?
Ja, ja. Kanske inte UFO-frågan, men ja, absolut. Det var ett klipp som kom på Twitter för inte allt för länge sedan. Där det här, jag tror det var en intervju med, kan det vara Erika Lukes, tror jag? Där han säger rakt upp och ner att myndigheterna betalade honom för att säga vissa saker.
Jo, just det. Nu när vi tittar på det här så, ja men det här har ju cirkulerat. Men det är ändå värt att notera när det gäller Steven Greenstreet. Jag ska lyssna här.
Interesting thing, and I want to ask you while I'm thinking about this, because I think on your resume this is a very, very cool thing that you did, but you worked for the State Department.
Yeah.
And I love that. I was watching some of your videos last night, just amazing. But I mean, you were in charge of creating video content and then watching
propaganda.
Okay.
I was making soft American propaganda and collecting taxpayers' money to do it. no, but I was hired as a contractor for the U.S. State Department. I had a secret clearance, if you can believe that. There's no way the U.S. government should have given me secret clearance. I'm the last person, like, just I just have no idea how it happened. It still befuddles me. But anyway, yeah, I was a contractor for the U.S. State Department, and I worked for a now defunct website called America.gov. It was the official website of America. And we were telling America's story to a international youth demographic. And basically what that meant was reach out to Muslims, make content that Muslims like, and convince them that America shouldn't be blown up.
Men så där är det UFO-branschen. Var uppmärksam på hur många av de här olika auktoriteterna som har kopplingar, gamla kopplingar till säkerhetsstaterna. Är det Stephen Greenstreets plötsliga usväng? Han gjorde ju de här New York Posts Basement Office-serien som var
Nick Pope.
Som var väldigt bra.
Han intervjuade Eric Davis bland annat ja. Och många andra och där de pratade ganska öppet om vissa saker.
Ja, det var han som fick Eric Davis att utan att bekräfta Wilson-dokumenten. Vi fortsätter med det kanadensiska brevet då.
Det kan vi göra.
Ja.
Det är också ganska fascinerande att det börjar öppna upp så där lite mer. Och det här brevet är alltså ett brev skrivet av den konservative parlamentsledamoten Lair Maguire till Kanadas försvarsminister Anita Anand. Där det antyds att Kanada och dess allierade har varit delaktiga i ett hemligt program som syftar till att återhämta och analysera material relaterat då till UAP och UFO:n. Och Maguire påstår att Defense Research and Development Canada har samlat in sånt här material och vill då ha mer han kräver då ökad öppenhet och att man då tar tag i de här bitarna lite mer seriöst och blandar in befolkningen då. Så att på samma sätt som man ser i den amerikanska politiken när de vill öppna upp för mer transparency eller ja, för allmänheten helt enkelt. Och brevet refererar då även till något som kallas för Five Eyes Foreign Material Program. Five Eyes är väl de stora allierade för USA gällande underrättelsetjänst då, som Australien, Nya Zeeland, England och USA och Kanada. Då. Och man säger då att det här programmet är då sponsrat av Canadian Forces Intelligence Command och Maguire betonar även vikten av att Kanadas chefsforskare ska då involveras i det här programmet och börja forska på det här på allvar då, med formell analys av UAP. Och artikeln framhäver, eller brevet framhäver, den ökande hur allvarligt det är och att UFO måste börja tas på allvar. Vi behöver engagera oss i det här på riktigt och istället för bara sopa allt under mattan, som han säger. Då. Och man då ska ta det här i hänsyn då till kommande avslöjanden som kommer komma gällande de här programmen. Och det här skrevs då i april tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar.
Det skvallrar ju om att Kanada såklart och Five Eyes har ju såklart samarbetat om den här frågan. Precis som NATO har gjort det, finns det också läcker på. Alla västerländska länder skulle jag nog vilja påstå på någon nivå.
Men såklart, de här förnekar ju då att det här har skett eller att det sker och man slutade ju då titta på de här fenomenen redan på 60-talet.
Visst. Men det finns också uppgifter på att man faktiskt har skickat en del av UFO-kraschmaterial från amerikanska händer till utländska. Vi vet inte var, vilket land det handlar om. Troligen så är det väl skulle vi satsa på någon av, kanske Kanada har, de har ju väldigt bra relation med Kanada. Det är väl kanske troligt.
Precis.
En på 1000 att det är Sverige, kanske.
Under en presentation som Lou Elizondo hade för flera år sedan så var det ju bland annat en svensk flagga med i den presentationen över samarbetsländer.
Det är en bild med där Luis Elizondo pekar på vilka andra länder som har haft UAP-undersökningsprogram, och då är Sverige en av de länderna. Det kan vara lite gammalt, men det är inte spökraketkommittén.
Nej, nej, nej.
Nu har vi gjort lite många program och sånt där, och vi pratar så mycket om ditt och detta som man glömmer. Ni får ursäkta oss om vi upprepar oss, men Virginia, där finns det en doktor som har kommit ut, en läkare som har gjort en intervju på portugisiska och bekräftar händelsen och att han deltog i undersökningen av materialen och kropparna efter Virginia. James Fox har ju ett vittne då, va? Som... Vi vet inte om han är en av de här sex, men han, vittnet i fråga, har kontaktat James Fox angående Virginia-händelsen för att han var en av piloterna som flög en av den levande varelsen, tror jag det var, därifrån. Båda kanske levde ett tag förresten, men det var en som levde längre, en dog ju. Men den här troliga piloten då, gissar vi att det är, behöver inte vara en pilot, det kan vara någon i underrättelsetjänsten som flög med i planet. Men det är i alla fall en person som är i kontakt och kanske står i kön att vittna. Och då snackar vi alltså levande varelser, levande utomjordingar. Exopro, har vi nämnt det? Beatrice Villarreal, astronomen, vår kompis. Hon har nu lanserat Exoprobe officiellt. Hon ska leta efter utomjordiska sonder och teknik. Tecken på sådana ute i rymden, helt enkelt.
Använder hon AI då, eller?
Det vet jag inte. Teleskop, jo. Ja. Och så har vi missat, tror jag, att prata om... Jag blev väldigt glad att höra i alla fall när George Knapp för några månader sedan berättade namnet på den här källan som han har pratat om i många år. Det är då en källa från Area 51 som var manager och jobbade för EG&G, det privata företag som har haft hand om entreprenörskapet på Area 51. Det var även de som Lazar pratade om, och det är ju ett faktum att EG&G har varit kontraktör på Area 51, och det här är alltså managern som berättat för George Knapp om den levande överlevaren från Roswell, som de då kallar för Extraterrestrial Biological Entity av någon anledning.
EBE.
Ja, och det är det alternativet till att det inte var faktiska utomjordingar, utan att det var biologiska robotar.
Ja, just det.
Så hur bra bevisningen än är för att det var en icke-mänsklig krasch, och alltså utomjordisk teknik, så betyder det inte att de här varelserna per automatik inte kan vara som Short Grace.
Nej.
För vi har ju all anledning att tro att Short Grace inte är liksom födda ur en kropp eller biologiska varelser som vi är, utan de är små robotar.
Mm. Och det är väl det också Ross Coulthard och Eric Davis också hintat om, och Gary Nolan också framförallt. Att man skickar inte, som jag tror det var Gary Nolan som sa i en jämförelse med, om vi ska undersöka någon så kanske vi inte ska skicka in sig själv till en kannibalstam för att se hur de mår liksom. Utan man skickar nog in en drönare först kanske och kollar läget innan man kanske börjar närma sig.
Ja.
För att se om det blir farligt eller inte, och med tanke på hur människor reagerar när det kommer något främmande. Man skjuter först och frågar sen.
Vi har så otroligt många UFO-sightings varje år runt om i världen. Så att det inte skulle finnas riktiga olyckskrascher, det håller jag för osant. Utan det finns säkert riktiga krascher.
Jag tycker det är lite naivt att tro att bara för att det är bra, välutvecklad teknik så sker inga missöden.
Man tänker att de har typ miljarder knappar i sådana där avancerade skepp. Det kan ju vara lätt att trycka på fel.
Precis.
Det sa ju Tom Carey när jag pratade med honom, att när vi pratade om orsaken ifall det var en olycka eller en spelad olycka för att ge oss teknik, Han tror ju inte alls på den där att det skulle vara något annat än en olycka.
Spelade olika känns väldigt dramatiskt och komplicerat. Och varför gör det så krångligt för i sådana fall?
Nej, det rimmar ju lite då med att det är en ensam överlevare.
Mm.
Som just har kraschat och som blir liksom underdånig och inte kan utgöra något som helst hot.
Mm.
Det är väl mer så jag tänker att om vi då ska ge människorna här kring New Mexico där de båda håller på med raketuppskjutningar, alltså tidig raketteknik, och världens enda atomvapenbestyckade flygbas som är på en helt annan nivå än vad de någonsin har haft de små liven där nere på jorden. Och om vi ska krascha i det här området och få det se ut som att vi är underdåniga, vi utgör inget hot och är ledande teknik, då är det väldigt passande att det blir just en överlevare. För om du vill då framstå som så icke-hotfull som möjligt, så är det väl ett bra scenario. Det
för att se reaktionerna kanske, hur man beter sig och vad man tar sig till.
Det är alternativet, tycker jag, som jag ser det. Det enda alternativet är att det är en riktig krasch, att det är en olycka. Det är det alternativet som jag ser det.
Mm. Inte omöjligt.
Nej. Och så kallar de den nog inte helt enkelt för extraterrestrial, utan för extraterrestrial biological entity. Och det är också lite åt det hållet. Varför säger de, kallar de den så krångligt för? En biologisk entitet, varför inte bara ET? Kan det vara? Ja.
Man kanske upptäckte någonting.
Mm. Och den här källan då, han heter... Jag har glömt vad han heter.
Correct, yeah. So I'm looking for someone whose credentials are impeccable. Unlike Bob, whose credentials were questioned. People still attack him on where he went to school and where he worked and was he at Los Alamos. This guy, it is documentable. There's a paper trail of where he worked, what he did. There's no question that he was in a position to know. He was the first general manager of EG&G in Nevada. His name was Al O'Donnell. And he's a prominent family. When I heard that EG&G was having a reunion, I went there. We took a camera. I figured this is a great chance to get him on camera before I start asking him the questions I really want to ask. He's the boss. He was the boss of the Nevada office. And I'll tell you a little bit about EG&G. So it was a company that was created in Boston right around the end of World War II. Al O'Donnell had been in the Navy, serving during the war. He got out of the Navy while the war was still underway and went to work for a company called Raytheon, which became this massive, gigantic defense contractor that's still around today, still in Nevada, in fact. Edgerton, Germishausen, and Greer were the three guys, the EG&G in that. They were at MIT. Scientists, engineers, they created this company there. And Al O'Donnell, who'd been working for Raytheon, he learned later what he was doing was part of the Manhattan Project. He goes to MIT, starts working with the EG&G in 1950. Harry Truman decides that we need a permanent nuclear testing site somewhere in the continental US. So they looked at a bunch of places and they settled on Nevada. They subsequently, years later, become the managers of Area 51 when it opens in 1955. So Al O'Donnell is the top guy. He oversees the nuclear testing program out there, manages it for EG&G, works with the Atomic Energy Commission. He has a top secret security clearance, and he can go anywhere and see anything. There's no restrictions, nothing that is outside of his ability to find out and see. And over the course of the next 2 years or so, he and I would meet at coffee shops and talk about it. And I would ask him questions. And really, it was like pulling teeth. He wanted to tell me stuff, but he made me work at it. And the condition was I couldn't take any notes. I couldn't record it. I couldn't take any notes. So each time I'd meet with him, I'd rush back to my car and start scribbling notes on pieces of paper so I'd remember everything that he said. And the story that he told me that evolved over those couple of years was pretty fantastic. He said that they did have a flying saucer that had been recovered from New Mexico. I think he indicated that it had been taken from New Mexico to Wright-Patterson Air Force Base, which is, he never said Roswell, but I think was the Roswell incident is what he's talking about. And it confirms some of the details about what we know likely happened with the Roswell craft. He told me the details about this craft. He said that it had been stored at Indian Springs. Indian Springs is an Air Force base that's been there for a long time. It's now called Creech. But then when Area 51, after it opened, in 1955, they moved it to an adjacent facility.
He didn't say it was S4. He didn't say it was Papoose. But I think that's what he's talking about. Papoose Lake is where Bob Lazar said he worked, and where they had built 9 hangars underground, disguised it to look like the desert, and where they had other recovered craft. He says they worked on this recovered craft, reverse engineering, trying to figure out how it worked, who built it, whether or not they could duplicate the technology, because apparently they thought this was pretty advanced and they'd like to be able to build more of it. It was very hush-hush, and they didn't share it with anybody else in the company or anybody else in the area or the military. They just kept it themselves. And he says to me, "We were worried it would get out." That's right. I mean, what it? What do you mean, it? It, meaning a live being. They had a live being out there. I go, "What? You had a live being, an alien?" So, well, tell you the truth, we didn't know what it was. I said, "You know, maybe it came from millions of miles away out in space, and you're keeping it in a cage near Area 51. He said, "To tell you the truth, we couldn't communicate with it in the beginning. We didn't know what it was. We didn't know where it was from. And we didn't know what to do with it, because it was, in effect, confirmation of things that I had come to believe because of the reporting we'd already done, and then the evidence of cover-ups and lies that had been told to the public. Here's this guy in a high position with a high security clearance telling me that it was true, that they really did have a craft and they had a being. And eventually they figured out a way to communicate with it. But a very odd-looking creature with really big ears that looked like Ross Perot, and I laughed. He said that he'd been told to not talk to me anymore. Said okay. He'd been given a warning. It was not a good idea for him to talk to me anymore about anything, not just that topic, but anything. You'll recall back in those days, there was surveillance. We had our phones tapped at KLAS-TV. There were guys following us around. Me, Bob Lazar, Gene Huff.
Och det är då samma källa, först och främst. Snacka om att George Knapp redan sitter på liksom...
Han har vetat mycket.
Ja, han har vetat så jävla mycket. Han har bekräftelse på det som Bob Lazar pratar om.
Mm.
Plus så mycket annat. Det är en helt orimlig förklaring att alla de här läckorna och uppgifterna om Area 51 skulle vara någon slags konspirationer. Och det är alltså den källan som Annie Jacobsen får tag i efter han har blivit varnad. George Knapp berättar här alltså att efter han har pratat med Knapp på de här kaféerna så blir han varnad och tillsagd att det där inte ska fortsätta. Och då någon slags efter det plockar Jenny Jacobsen upp samma källa. För då börjar han prata om att det är nazistiska experiment som kraschar i Roswell.
Ja, just.
Mm. Det är det Jenny Jacobsen får från samma person. Så det är efter han har blivit tillsagd och då börjar han sprida felaktig information till Jenny Jacobsen. Så nu har vi äntligen... hela historien här, för att det har varit lite oklart vem den här källan är och varför Jenny Jacobsens källa är så helt ute i det blå.
Ja.
Det kanske skulle vara nazistiska experiment som kraschade, eller ryska.
Ja, det, Tom DeLonge sa väl det i början också, att det var ett nazistexperiment eller något sådant
där. Det är klart det inte är. De som tror på den, om Jenny Jacobsen sprider det där och andra läser hennes bok och sprider det där, vilket jag har ju hört från människor som har trott att det kan vara så.
Mm.
Då är det ganska svårt att ta det här på allvar.
Väldigt svårt.
När det är liksom utanordliga nazistiska experiment. Det var 47 de störtade i Roswell.
Mm.
Det är flera år efter kriget.
Precis.
Men nu behöver väl ingen tro på det längre.
Lou Elizondo, han sa senast bara för några timmar sedan att han snart kommer återkomma till UAP-scenen i alla fall. Kan det vara kanske den 26 juli då?
Ja, jag säger det.
Mm.
Jag tror det. Mr. Ellison då, går det rykten om att han har inte kunnat bekräfta att amerikanska program har farkoster och material utan att veta det med säkerhet.
Mm.
Och då ryktas det om att han faktiskt har sett det med egna ögon åtminstone.
Och han har ju hintat om Roswell ett par gånger också.
Det får man säga.
Det kan man ju säga.
100% sa han, att hans Davis, personliga uppfattning var.
Och Eric Davis har till och med sagt att det Lou säger är 1000% sant. Om man nu kan använda begreppet 1000%. Men
ja, det är lite så.
Otroligt säkert.
Mer sant än sant.
Ja, precis.
Och några fler svenska artiklar då har vi om UFO Sverige i Svenska Dagbladet. Där man gör en utflykt och hör ett vittne till ett UFO. Och det är den gode Fred som är ute i Täby och pratar med Christer som är UFO-vittne.
Vad var det han hade sett då?
Ett ljusfenomen ovanför trädtopparna. Något på himlen, svåridentifierbart föremål, framträder. Och det pratas om sjö och djur, snömän, tomtar och spöken i arkivet. Archives for the Unexplained.
Det är mycket fokus på arkivet kan jag tycka.
Mm.
Trots att det händer så mycket annat.
Är det här en ny artikel sitter jag och funderar på. Idag märker Claes Svahn till sin glädje att journalisterna faktiskt tar intryck av det han berättar. Han poängterar varken han eller någon annan inom UFO Sverige, citat, tror på flygande tefat, slutcitat.
Så vad tror de då?
Varken han eller någon annan UFO Sverige tror på flygande tefat. De är däremot angelägna om att metodiskt utreda de observationer som strömmar in varje dag.
Så de vill alltså bara förklara det som något annat än flygande tefat. Det finns alltså en naturlig förklaring på allt, måste de ju mena i samma fall. Eller?
Jag är medlem och jag vet att flygande tefat är ett UFO som har observerats tusentals gånger i världen. Och massor av gånger i Sverige. Till den grad bevisat att vi vet att flygande tefat är på riktigt. Och om man vet och har kunskap alltså om att det är så, då tror man på, man har goda skäl att tro att flygande tefat är fakta och sanning. Vad ens är den här plattityden tro på flygande tefat? Det är jättekonstigt. Jag skulle gärna vilja veta vad som menas med att ingen inom UFO Sverige tror på flygande tefat.
Det var lite av just den inställningen som gjorde att jag aldrig har intresserat mig för UFO Sverige egentligen. Mm.
Ja du, har du lyssnat på Neil deGrasse Tyson och hans besök hos Theories of Everything och Kurt Jumongo?
Mm, det där, jag såg något klipp.
Bara på grund av att Kurt kan saker och att Neil deGrasse Tyson kände sig lite utmanad kanske, att han fick tänka till lite mer än vanligt. För annars brukar han köra över den han pratar med.
Ja, verkligen. Det var den känslan jag fick, att det skulle vara en ganska burdus intervju från hans sida, och då kände jag bara att nej, den här kommer inte vara.
Nej, utan det var faktiskt, det brukar han ju göra, han brukar liksom köra över, köra sitt race och avbryta och bara, men här fick han ju faktiskt tänka till och vara lite noggrann med att precisera saker, men sen kom det till UFO-ämnet och då är det katastrof, och jag hade tänkt att vi skulle gå igenom det. Vad Neil deGrasse Tyson sa om UFO:n. Men det är samma gamla idioti. Så vi kanske tar det en annan gång.
Men bara kort. Mm. Alltså, säger han att alla ljuger? Eller säger
han nej. Han, det är tror låt mig, det. Låt mig fortsätta med Michael Shermer här. Som poängterar. Michael Shermer då, som jag höll ganska högt innan jag upptäckte ufologin. Han tweetade för ett tag sedan då. Dear James Fox, I've been studying... Vi kan ta det på svenska. Han har studerat UFO sedan 92. Han har mött Carl Sagan och bla bla bla. Och anledningen till att de är skeptiska är att efter alla dessa årtionden så har ni fortfarande inga bevis. No evidence. Bara anekdoter av folk som känner folk som har sett saker. Och det är ungefär vad Neil deGrasse Tyson sa också. Och då är de så ignoranta och lurade att tro att det bara går att hitta goda skäl genom den vetenskapliga metoden. Kan de inte förstå att varje dag, varje sekund de öppnar ögonen så kommer de ta beslut som inte är grundat på vetenskapliga papper. Och så, man kan såklart hitta goda skäl att hålla saker för sant. Det gör de varje dag.
Men vad säger sådana människor om till exempel David Schreiber?
Jag vet inte, men vad säger de om rättsväsendet? Menar de här personerna, kan de inte tänka klart ordentligt och komma fram till att det finns metoder för vittnesmål och bygga bevisning som inte är experiment i ett labb. För det de gör är att de spelar ju med i hela poängen med mörkläggningen. Att man sitter på det fysiska materialet som går att undersöka med vetenskaplig metod. Och sen så höjer man upp beviskraven att det bara är vetenskapliga experiment och artiklar och vetenskaplig konsensus som krävs för att vi ska kunna veta någonting. De spelar ju med det. Som att vi inte kan veta någonting innan det är vetenskaplig konsensus. Det är sådana dumheter. Så att vi får ta det en annan gång innan min hjärna exploderar över de här två männen. Ingen evidens. Nej, det är korrekt att det gäller vetenskaplig evidens. Det finns ingen vetenskaplig evidens nog att hävda att UFO:n är på riktigt ens.
Efter de här senaste åren så borde det vara ganska uppenbart för de flesta. Ja. Eller jagar alla de här politikerna och det är som att de jagar hjärnspöken då, eller vadå?
De har inte tänkt, jag vet inte, de är väl rädda för sin karriär, stigma och väljer att vara ignoranta. För att de vet ju att du kan hitta goda skäl att tro på saker som inte är vetenskaplig konsensus.
Alla förstahandsvittnesmål.
De spelar ju med i hela narrativet. Det är ju det går ut på. Vi ska inte veta något förrän det är vetenskaplig konsensus. Och så sitter man på de vetenskapligt undersökningsbara materialen. Det är så jävla uppenbart. Så nej, det är nästan som man börjar tro att Michael Shermer... Nej, jag förstår inte, för han har ju hela bokhyllan, han har flera tusen böcker om UFO:n, eller hundratals vet jag i alla fall. Han har varit intresserad i decennier, men det har varit samma visa hela tiden. Helt otroligt. Är han rädd för att han ska, om han säger att, jo men han tror nog ganska säkert på att icke-mänskliga farkoster flyger omkring. Är han rädd för att han ska inte få någon jobb då, eller tappa i, vad är han rädd för?
Det är väl det, antagligen det. Karriären är över eller... Eller så har man något på honom.
Ja.
Kan det ju vara också. Utpressning.
Kan inte utesluta det, men jag tror inte det.
Nej.
För då skulle det vara som med Steven Pinker och Neil deGrasse Tyson också. Det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte heller. De känns för... Besserwisser-aktiga. Ja.
De är ignoranta. Ja. Och rädda för stigmat.
Men då borde jag se hur... Attityden har förändrats egentligen, kan man tycka, om de har någon typ av omvärldsbevakning.
Jo, men det är inte det. Det är de säger att det inte finns några evidens. För att de kan inte gå utanför sin vetenskapsbubbla. För det finns inga evidens då. Idag, onsdag den 26 juli, klockan 16.00 svensk tid, är det dags för utfrågning i amerikanska kongressen. Och det kommer handla om UAPs implikationer på nationell säkerhet, allmänhetens säkerhet och myndigheternas öppenhet. Tre av sex vittnen är kända. Det är stridspiloterna Ryan Graves och David Fravor. De känner vi till ganska väl vad de kommer att berätta om. Troligen så handlar det om deras UFO-observationer och inte så mycket mer. David Grush, som vi har pratat om mycket det senaste, kommer att vittna under ed, hoppas vi att det är. Han sägs ha mer att berätta. De flesta har uppmärksammat att den svenska debatten och publika diskussionen är i det närmsta obefintlig. Och den som har funnits de senaste decennierna har bestått av en infallsvinkel och en röst. Och det är ju inte bra för en publik diskussion, offentlig diskussion. Och det är ju inte bra för en offentlig diskussion med bara en infallsvinkel. Så det behövs fler ufologer och uföröster. Och då kan man engagera sig om man vill göra skillnad på båda punkterna. Att skriva till media om att uppmärksamma ämnet och att man vill ha fler kunniga röster på just ufologi. Vi är medvetna om att ljudkvaliteten på de senaste avsnitten har varit dålig och vi kommer att skaffa utrustning för att det ska förbättras. Information om hur man stöttar podden finns i avsnittets beskrivning. Vill man få tillgång till extra delar är det Spotify som gäller. Tack för att ni har lyssnat och tack för ert stöd. Och tack till dig, Jakob. På återhörande.